Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Jaha, Kajan dricker jättestark öl, bara så att du vet.
Jag dricker jättestark öl. Jag gör verkligen det. Alltså den är fan så stark så att jag känner att det bränner lite i bröstet.
Alltså låter hemskt. Alltså låter hemskt, tycker jag.
Hur fan mår ni då?
Nej men det är skit, men ja. Annars är det bra.
Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Idag så ska ju vi prata om ett styckmord. Mm. Intressant. Mm. Är det lite rörigt så stoppa mig gärna och hoppa in, för att de här handlingarna, det var så massivt. Det var, och man förstår ju det, för det har varit en utredning som har varit lite rörig och gått i liksom kanske lite omvänd ordning mot vad man är van vid och sådär. Så att det är väldigt mycket rörigt. Jag har skippat väldigt många sidospår. Jag har försökt hålla det så enkelt som det bara går, för jag tänker att det är i huvudsaken nu, annars kommer vi fastna i det här. Så, vi ska prata om SD-politiken som styckmördade sin kompis. Och de personer vi kommer prata om är framförallt två stycken. Det är brottsoffret som vi väljer att kalla för Örjan. Det är också gärningspersonen som heter Anders Eberhard. Han kallas också för Ebbe i vissa sammanhang. Jag kommer säga det någon gång. Men annars är det Anders. Ja, källor är inga konstigheter. Det är det vanliga. Förutom att de här handlingarna var massiva. Och det är också två domar. Så Hanna har både en tingsrätt och en hovrätt som hon kommer prata om. Anders och Örjan då, de här två personerna. Jag påminner igen om att Örjan är brottsoffret. Anders och Örjan, de lär känna varandra på häktet Kronoberg 1988. De jobbar där då båda två. Örjan var chef på avdelningen som Anders jobbade på. Så Örjan var alltså Anders chef. Jag ska bara säga att jag ringde faktiskt, min pappa har jobbat inom kriminalvården väldigt, väldigt länge, och jag vet att han, när jag växte upp, jag är född 84, och liksom hela min barndom, så jag vet inte, hela vårt hus var fyllt av liksom så här, ja men pappa ska till häktet Kronoberg. Han åkte dit precis hela tiden. Så jag fick lov att ringa och fråga om han kände de här personerna. Men det gjorde han inte. I alla fall. De här båda männen då, Örjan och Anders, de klickar ganska snabbt. De upptäcker att de har en hel del gemensamt. Historia och politik har de som intresse båda två. Och de blir snabbt vänner. De går dessutom gärna ut och dricker öl båda två. Det gör de gärna tillsammans. Örjan kommer att erbjudas en chefsposition på häktet i Uppsala som ett karriärsbyte, kan man säga, från, eller en uppflytt i karriären från Kronobergshäktet. Och trots att flera kollegor varnar honom för den extremt höga belastningen som kommer med just den här tjänsten så kommer Örjan att tacka ja och han tar jobbet. 2002 så går Örjan in i väggen efter att han har tagit den här anställningen och han blir sjukskriven för utmattningssyndrom och där kommer han vara hela den här historien ut. Örjans psykiska hälsa har försämrats ordentligt. Under den här sjukskrivningen så kommer han även att gå upp ganska ordentligt i vikt. Och de här två sakerna i kombination då gör att han behöver ganska betydligt mycket mer hjälp än tidigare. Och Anders som fortfarande har en nära vänskapsrelation med Örjan trots att de inte längre jobbar på samma ställe blir nu den som går in och börjar hjälpa till med saker. Detta trots att Anders bor i Nyköping och Örjan bor i centrala Stockholm. Men Anders handlar åt Örjan och kör hem matvaror till honom. Han skjutsar honom till de platser han vill åka eller om han har läkarbesök eller ska till frisören eller tandläkaren eller någonting så kommer Anders med sin bil och kör honom. De båda umgås helt enkelt väldigt, väldigt mycket. Och närstående till Örjan har sagt att Anders alltid var med. Några kallar honom till och med för bekänten och menade att Anders blev väldigt styrd av Örjan. Att han hade blivit en passopp som inte alltid blev särskilt bra behandlad. Under somrarna så bodde Örjan veckovis hos Anders i Nyköping. De båda dricker stora mängder alkohol, framförallt då när de är tillsammans. Anders själv kommer att berätta om deras relation som att det var Örjan som var den som var mer bestämd och som fick sin vilja igenom oftast, medan han själv var mer följsam. Men Anders säger också att det var han själv som var den som kunde brusa upp och bli högljudd när de drack alkohol tillsammans. Där var Örjan mer stillsam. Både Örjan och Anders beskrivs av människor i omgivningen, har främlingsfientliga åsikter. Personer då i deras närhet har vittnat om hur de till exempel kunde hajla, sjunga nazistiska sånger när de var fulla tillsammans. Anders Eberhard är även, nu säger jag är, han är inte det idag, men så långt vi har kommit i historien så är han det. Lokal SD-politiker på sin hemort Nyköping. Det här kommer förstås ändra sen när han kommer att gripas. Men det kan vi ta sen. Och det är alltså här vi är nu när vi går över till det som kommer att bli själva händelsen i det här fallet. Det vill säga själva mordet. Örjan och Anders är fortsatt nära vänner. Örjan är 59 år, Anders är 60. Anders agerar fortfarande hjälp till Örjan när det kommer till ärenden, handling, skjuts. 2021, 30 augusti, så är Örjan på ett läkarbesök. Och efter det så syns han på ett köpcenter i Stockholm tillsammans med Anders. Det här kan man se på övervakningskameror. Och det här är sista gången som någon, förutom Anders, kommer att se Örjan i livet. En granne till Örjan, en kvinna som har väldigt koll helt enkelt på de boende i föreningen och som har pratat med Örjan en hel del i tvättstugan och sånt där. Hon märker att Örjan saknas. Hon försöker få kontakt med honom. Hon lämnar lappar till honom. Men han hör inte av sig. Så att hon kommer att ringa in till polisen och uppge att Örjan har varit frånvarande i åtminstone 12 dagar. Och hon tycker det här är avvikande och någonting som behöver kollas upp. Så polisen åker hem till honom. Man ringer på, man tar sig till slut in i lägenheten. Men man hittar vare sig Örjan eller någonting som är särskilt anmärkningsvärt i lägenheten. Det är ganska stökigt där inne. Det står kartonger och påsar och grejer lite här och var. Man kan se att det ligger en hög med post i hallen som ingen har tagit hand om och att datumen går en bra bit tillbaka. Den 16 september 2021 så hittar man ett huvud i Karlbergskanalen i Stockholm. Rättsodontologiska undersökningen kommer fram till att det här är Örjans huvud som man har hittat. Den 26 och den 28 oktober så hittar privatpersoner fler kroppsdelar på Djurgården. I alla fall, det ena fallet så är det precis vid Junibacken, vilket är oroväckande eftersom att det är så mycket barn som rör sig där. Det man hittar då är vänster axelparti av en kropp och även delar av bål och lårben. Och det kommer visa sig att även dessa kommer från Örjan. När man har hittat huvudet så kan man se att det finns ett skotthål i bakhuvudet. Man har alltså den här informationen ganska så tidigt. Örjan har dött till följd av en skottskada. Det är någon annan som har åsamkat honom den skottskadan. Och hans kropp har sedan styckats av en annan person och dumpats. Polisen börjar utreda det här brottet. Anhöriga till Örjan berättar att de inte längre har någon kontakt med honom. Han var en minst sagt knepig person. Men att de vet att han och Anders har en väldigt nära relation. Och de tycker att det är konstigt att Anders inte har kontaktat dem eller polisen om det är så att Örjan har försvunnit och varit borta ett tag. 9 november så sätter man span på Anders och man upptäcker under den här spaningen att han bland annat åker och slänger en isärplockad fåtölj i en sopcontainer. Polisen beslagtar förstås den här fåtöljen och NFC hittar såväl blod från Örjan på ryggstöd och sits som tändsatspartiklar på vissa delar av fåtöljen. Vid 9 tillfällen gör man brottsplatsundersökning av Anders lägenhet och man finner en hel del saker. Örjans blod hittas på ett stort antal platser i vardagsrummet, till exempel i taket och under parketten, så under golvet. Ovanpå ett skåp hittar man ett benvävnadsfragment som också tillhör Örjan. På väggen hittar man både blod och tändsatspartiklar i riklig mängd. Och det här visar att de här ytorna har varit nära det skjutvapen som har avfyrats. De här massiva tekniska fynden man hittar visar olika saker. Blodstänksbilden, fåtöljen och skotthålet i bakhuvudet kan visa att Örjan har suttit ner i den här fåtöljen i Anders vardagsrum när han blev skjuten i bakhuvudet. Man hittar skador på golvet tillsammans med blodförekomst och feta besudlingar som ger stöd för att det är där Örjan har blivit styckad. Och man bedömer det som att det rör sig om att minst en såg, en kniv och en yxa har använts. På balkongen så kan man spåra liklukt. Bland annat så har man kriminalsökshundar men också teknikerna som kommer dit kan själva känna att det luktar starkt, stark av liklukt på den här inglasade balkongen som finns. Man kan också där se feta besudlingar och spår efter att något har runnit ner över kanten och ner över grannens balkong. Det finns bilder i fuppen på som man har tagit från balkongen nedanför som då är inglasad och man ser att det är saker som har runnit helt enkelt över glaset. Och utifrån det här så bedömer man då att likdelarna har förvarats på balkongen. Utöver det tekniska som sagt är massivt så finns det vittnesmål från grannar som berättar om den här stanken som de har känt. Grannen som bor direkt under Anders kunde vittna ganska detaljerat om hur hen suttit i sitt vardagsrum, som då alltså är direkt under Anders vardagsrum, och hört en massa ljud. Det är allt ifrån en hög smäll till släpljud till sågljud. Anders hörs av polis första gången 22 augusti 2021. Och jag ska vara liksom väldigt tydlig med så här, när man läser en FUP så läser man ju väldigt ofta de här förhören som går i olika vändor och det framkommer olika mycket saker och sådär. Men i de första förhören och väldigt många av dem så förnekar ju Anders allting. Han tillstår inte ens att han vet att Örjan har varit försvunnen. Han säger att han har umgåtts med honom men sen har släppt av honom och så vidare och så vidare. Och han nekar och vill inte kommentera en massa saker. Så efter gripandet den 18 november så hörs Anders av polis vid cirka 10 tillfällen. Och det är först vid det 8:e förhöret som han tillstår att han sköt Örjan. Men han menar att det var av oaktsamhet. Det var inte en uppsåtlig avrättning. Och fram då tills det här 8:e förhöret så har han hunnit bli konfronterad med en väldig massa bevis. Framförallt den tekniska bevisningen. Men okej, okay, så vad är det Anders själv till slut säger har hänt då? Jo, han säger att han natten till 30 augusti 2021 har sovit på sin arbetsplats i Stockholm i samband med ett pass där. Efter det så har han hämtat upp Örjan i Stockholm och så har de tillsammans åkt till Anders lägenhet i Nyköping. Det finns en hel del kvitton från Systembolaget som visar att det har handlats faktiskt otroliga mängder alkohol i samband med den här turen. Någon gång sen när de är framme hemma hos Anders så ska han ha upptäckt att han inte hittar sin bilnyckel. Han letar efter den och blir väldigt stressad över att han inte hittar den och han uppger att Örjan ska ha fällt någon kommentar i stil med ja men det är ju inte så konstigt, du är ju så slarvig. Det här tyckte Anders var väldigt irriterande. Han hittar inte bilnyckeln. På kvällen så dricker de mycket alkohol tillsammans igen men Anders kan inte minnas mer vad de har gjort. Dagen efter då är en onsdag. Anders berättar att han är bakfull. Han uträttar några ärenden. Han hämtar något paket bland annat. Innan han återigen då börjar leta efter den här bilnyckeln. Han går till slut ner i garaget för att leta och se om den kan vara där. Han hittar den inte. Och han kommer tillbaka upp till lägenheten och ropar in till Örjan att jag hittar inte nyckeln där heller. När Andersen går in i vardagsrummet för att sätta sig i soffan så sitter Örjan i en av fåtöljerna. På bordet framför honom säger Anders att hans egen pistol ligger. Det här är ett vapen som han förvarar i sitt nattduksbord som han inte har tillstånd för och som han inte har berättat för någon om. Han blir väldigt stressad av att se den pistolen där och han förstår inte hur den har kommit dit eller varför Örjan skulle ha gått och rotat i hans sovrum. Anders uppger att Örjan säger något i stil med vad ska du ha den där till? Ska du skjuta mig eller dig? Och Anders berättar hur han blir jättearg av det här. Först det här med bilnyckeln som har stressat honom och retat honom och sen så nu hans hemliga vapen som Örjan har hittat och tagit fram. Anders beskriver hur han väldigt irriterat tar upp pistolen för att gå och lägga tillbaka den i sovrummet. Men han tar upp den med ett grepp som om man ska skjuta. Han har till och med ett finger på avtryckaren. När han går förbi bakom Örjans stol så säger han att han måttar ett slag i luften med pistolhanden och det för att han är så arg. Han säger att han tänker förbannade människa och att slaget i luften var istället för att slå näven i bordet. Men Anders menar att det är då det går av ett skott. Och och att skottet då träffar Örjan i bakhuvudet. Anders säger att han blir helt skärrad. Han förstår inte hur pistolen kunde vara laddad och osäkrad. Han kommer också föra resonemang om att det måste vara Örjan som har gjort det här. När han märker att Örjan inte andas och är avliden så tänker han att det här kommer ju inte se bra ut. Han vill inte bli straffad, han vill inte bli av med sitt jobb, han vill inte bli av med sin politiska position, sitt uppdrag. Och han berättar i förhör att han tror att det är dagen efter händelsen som han bestämmer sig för att göra sig av med kroppen. Vapnet låter han ligga först ett tag, några dagar, och sen så rengör han det och sätter även i en till kula. Det här säger han är för att han överväger att använda det på sig själv. Han har handskar på sig när han hanterar vapnet och till slut så åker han och kastar det i vattnet vid stadshuset. Anders kommer sen att i omgångar under ett ganska utdraget förlopp stycka Örjans kropp. Jag lyssnade på ljudupptagningarna från rättegången när han då får gå igenom den här styckningen, och det är alltid grovt naturligtvis när det handlar om sånt här, men på något sätt tyckte jag att det här var extra grovt. Han pratar om det på ett ganska, på ett väldigt så här nyktert och redigt sätt och också ganska detaljerat. Han berättar varför han behövde yxan och till vilka delar, och eftersom Örjan var väldigt stor och tung så han lyckas helt enkelt inte få kroppen i tillräckligt små delar som gör att han själv kan lyfta och bära dem, så han liksom karvar i kropp på ett fruktansvärt sätt, och han pratar om det på ett sätt som tycker jag gör det ännu värre på något vis. Men han styckar alltså kroppen, han förvarar kroppsdelar ute på balkongen, och vid olika tillfällen och på olika platser så gör han sig av med kroppsdelarna. Han dumpar dem, och det är Stockholms innerstad. Kroppen kommer ju befinna sig i hans lägenhet så pass länge att den här liklukten finns och märks av grannar i hela trapphuset. Ska se om det är några mer saker jag ska säga nu. Det man kan säga är att det här med den här försvunna bilnyckeln är lite speciellt. Det kommer in en bärgningsbil i historien och sånt här, men det som är lite anmärkningsvärt är att polisen när man går in i lägenheten direkt i hallen hittar nyckeln som ligger på en hylla. Anders kommer att ge angivningar om en rad olika saker till slut när han väl börjar prata. Han kommer till exempel berätta var han har kastat yxan, det han gjort när han åker bilen längs med, ner i ett dike helt enkelt. Och man hittar också yxan där. Han kommer berätta var han stod när han kastade i pistolen, och man kommer också hitta pistolen på det stället som han har angett. Man kan också se en hel del kvitt på att Anders har köpt ganska mycket skumma saker. Det är väldigt mycket buntband och det är tejp och det är plastpåsar och sådär. Och det här säger Anders då inte handlar om att han har liksom planerat något mord, utan att det är att han behövde dem till en renovering av sin lägenhet som han håller på med. Men jag ska inte gå in för mycket på sånt där. Det kan vi ta sen i så fall. Så Hanna, take it away.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Anders blir såklart åtalad för det här. Åtalas för mord, brott mot griftfriden och grovt vapenbrott. Jag kommer förklara mer varför det blir tre olika brott. Och inte att varför inte gå in i samma. Men det tar vi sen. Anders nekar till mord, och eftersom att han då menar att det var ett vådaskott som dödade Örjan. Kajan har varit inne en hel del på den bevisningen som finns, och det är ju överväldigande bevisning. Vi har ju dels fåtöljen, vi har massa blodbesudlingar i hela Anders lägenhet, liklukten på balkongen och liksom att kroppen är styckad, det är ett hål i bakhuvudet. Ja, så det finns väldigt, väldigt mycket bevisning i det här fallet. Så att tingsrätten drar ganska snabbt slutsatsen att med den tekniska bevisningen som finns och att Anders tillstår att det är han som har avlossat skottet, så drar man slutsatsen att det är ställt bortom rimligt tvivel att det var Anders som sköt Örjan i huvudet och att det var det som ledde till hans död. Sen så går tingsrätten ganska snabbt in på att vinkeln på skottet och att Örjan har suttit i fåtöljen, med tanke på att man hittar så mycket blod och sån här tändstoft eller vad det hette från pistolen, så drar man slutsatsen att Anders har stått bakom Örjan som då suttit i fåtöljen. Och tingsrätten drar slutsatsen att hela den här bilden över hur det här har gått till och hur det Anders har berättat gör att det finns inget annat sätt att se det här än att Anders har avlossat det här vapnet med flit och att det har funnits avsiktsuppsåt. Han hade alltså en vilja att döda Örjan. Som Kajan har varit inne på så invände ju Anders att det här inte var med flit och att han har varit oaktsam. Och det här så går tingsrätten väldigt noga igenom. De börjar med att konstatera att det som talar för att det skulle vara ett vådaskott som orsakat av Anders oaktsamhet är det faktum att åklagaren faktiskt inte har lagt fram någon bevisning som visar på att det finns något tydligt motiv till gärningen. De kan inte peka på varför han har gjort det här, och det är ett skäl till att det skulle kunna vara oaktsamhet, bara att det inte var med flit. Så det har man i ena vågskålen. Men det finns väldigt mycket i den andra vågskålen som talar emot att det här skulle varit oaktsamhet. För det första så säger inte Anders ett knyst om det här, att han råkade skjuta, förrän det åttonde förhöret. Så att han väntar väldigt lång tid. Och det faktumet gör ju att tingsrätten tycker att det här ser ut som en efterhandskonstruktion. För inte nog med att han bara väntar väldigt länge, han säger det här efter det att polisen har lagt fram massor med bevisning som talar för att han har haft uppsåt. Så att det är då han kommer fram med det här. Ja, det ser ju inte jättebra ut. Tingsrätten menar också att Anders måste ha haft tillräckligt mycket kunskap om vapen för att veta hur man ska hålla ett vapen på ett säkert sätt. Han har också skjutit 2004 med det här vapnet, så att han är inte helt främmande för det. Sen så har polisen också gjort en hel del test med det här vapnet för att se hur enkelt egentligen det skulle vara att råka skjuta med det. Och de har bland annat kastat vapnet i golvet för att se om det gör att ett skott trycks av. Sen har de också jämfört hur mycket kraft som krävs för att avlossa ett skott, alltså den här intryckaren. Hur mycket måste man trycka? Och kommer fram till att man måste trycka väldigt hårt och betydligt hårdare än en vanlig polisens vanliga tjänstevapen. Så att det krävs en viss kraft för att kunna trycka iväg ett skott. Och tingsrätten menar att sammantaget det här är helt osannolikt att han skulle kunna råka göra det. Anders försvar hävdar å andra sidan att den här pistolen har legat i vattnet väldigt länge och att det därför inte går att säga någonting om hur lätt eller svårt det är att skjuta med den. Men det här avfärdar tingsrätten rakt av och säger bara att nej, vi håller inte med det här. Försvaret har också ett vittne som är sakkunnig som pratar om det här vapen och som verkar ha väldigt lång erfarenhet. Men tingsrätten bara nej, vi tror inte det stämmer så som hon säger. För det här vittnet säger att det går inte att säga någonting om hur lätt eller svårt det är att trycka av. Och tingsrätten menar att med tanke på att han använt vapnet innan, det finns ingenting som talar för att det skulle vara i sämre skick än en vanlig pistol. Så säger man bara att nej, men det här är inte sannolikt. Med andra ord, tingsrätten anser att den här invändningen är bullshit. Tingsrätten kommer bedöma styckningen som separat från mordet ibland så kan man ju, jag vet att vi har pratat om det här tidigare, att det kan vara så här svårt att förstå. Bara, ibland känns det som att man ser styckning av en kropp som en del av mordet, och ibland så är det skilt och ses som ett separat brott, brott mot griftefriden. Och i det här fallet så säger tingsrätten att det har gått så pass lång tid, liksom själv den här styckningen var så omfattande och pågick under så lång tid, att de menar att det ska ses som skilt från brottet och som en separat gärning. Och på samma sätt med det här grova vapenbrottet. Den perioden som liksom, när han använde vapnet för att mörda, då så ser man det inte som grovt vapenbrott. Men han har haft pistolen innan, och det är den perioden. Jag kanske glömde att säga att tingsrätten kommer fram till att han ska dömas för mord i det här fallet. För att man tycker den här invändningen är bullshit. Jag tycker att tingsrätten har skrivit så bra om straffet, så att jag vill faktiskt läsa ganska långt, flera stycken, för att jag tyckte att det var så välformulerat och jag fick, man får med sig så mycket, så att jag hoppas ni tycker det är okej. Efter 2020 års lagändring anses utgångspunkten för straffvärdet vid mord vara fängelse i 16 år. För att påföljden ska bestämmas till en längre tidsbestämt straff måste omständigheterna vara försvårande. Samtidigt som omständigheterna inte är av det slag att det bör föranleda livstidsfängelse. Så alltså, för att man ska dömas för längre straff än 16 år måste det vara försvårande, men inte så pass försvårande att det blir livstid. Sen fortsätter tingsrätten. Som skäl för livstidsfängelse ska särskilt beaktas om gärningen har föregåtts av noggrann planering, präglas av särskild föreslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslöst. Uppräkningen är inte uttömmande, men rätten bör vara restriktiv med att döma till livstidsfängelse med hänvisning till andra förhållanden. Uttrycket svårt lidande omfattar olika faktorer som påverkar offret, till exempel att våldet varit kraftigt, att offret har tillfogats omfattande eller allvarliga skador, att offret upplevt svår smärta, att gärningen haft karaktär av en avrättning, att förloppet har varit utdraget och att offret har känt stark dödsångest. Med uttrycket särskild hänsynslöshet avses till exempel att brottet riktas mot en närstående, att offret befunnit sig i en skyddslös ställning, att brottet har utförts i offrets hem eller att gärningsmannen har varit i numerärt överläge. Vilken form av uppsåt som har förelegat är också av stor betydelse vid straffvärdebedömningen. Ett brott som begås med avsiktsuppsåt har normalt ett högre straffvärde än ett brott som begås med likgiltighetsuppsåt. Av vad som klarlagts har Örjan före dödsögonblicket inte tillfogats annan skada än en skottskada som ledde till hans död. Anders hantering av Örjans lik utgör en annan brottslig gärning och ska därför inte beaktas vid bedömning av straffvärdet för mordet. Utifrån skottskadan och Örjans position har Anders sannolikt överraskat Örjan vid skottögonblicket. Örjans död inträdde sannolikt omedelbart efter att skotten träffade. Det har således inte framkommit någon omständighet som ryms under uttrycket svårt lidande eller särskilt hänsynslöst beteende. Det förhållande att Anders handlade med avsiktsuppsåt utgör visserligen en försvårande omständighet, men rätten anser att den omständigheten inte ensamt är tillräckligt försvårande för att föranleda livstidsfängelse. Som redan nämns ska Anders avsiktsuppsåt beaktas i straffskärpande riktning. Straffvärdesänkande omständigheter är till exempel att gärningen berott på någons kraftigt provocerande beteende, att gärningen begåtts under påverkan av psykisk störning eller brott, eller att gärningen begåtts i en nödvärnssituation som varit uppenbart oförsvarlig. Som exempel på andra straffsänkande omständigheter kan nämnas att händelseförloppet varit hastigt och föregås av ömsesidigt bråk, att den tilltalade i den uppkomna situationen haft svårt att besinna sig, eller att gärningsmannen annars agerat impulsivt i en pressad situation. Som konstaterat ovan förefaller händelseförloppet ha varit hastigt, vilket ska beaktas i straffsänkande riktning. Sammantaget bedöms straffvärdet för mordet motsvara 16 års fängelse. Straffvärdet för vapenbrottet bedöms motsvara 2 års fängelse och straffvärdet för brottet mot griftefrid bedöms motsvara fängelse i 1 år och 6 månader. Vid flerfaldig brottslighet ska straffvärdesbedömningen ske genom att det allvarligaste brottet bildar utgångspunkten för bedömningen. Till straffvärdet för detta brott läggs sedan en efterhand minskande del av straffvärdet för vart och ett av de övriga brotten efter brottets allvar. Det här, jag vet att den här delen, det är ju så här vi har det i Sverige. Att man lägger ju inte kaka på kaka på kaka ju fler brott har begått. Så i USA exempelvis så kan det ju bli en jättehög kaka med liksom flera hundra år. Du kan ju få fängelse i liksom 200 år. Men så har vi det inte i Sverige. Utan du får det grövsta brottet får du hela kakan och sen blir kakan mindre och mindre för brotten. Och jag vet att det här har fått kritik bland annat i vissa våldtäktsmål när man har räknat ut att det är någon som har begått jättemånga våldtäkter och att straffet för den enskilda våldtäkten då blir väldigt lågt. Så det finns för- och nackdelar med det här, men det finns viss kritik kring det. Tingsrätten kommer fram till att totalt så uppgår den här brottsligheten till fängelse i 17 år och 6 månader. Men det blir inte 17 år och 6 månader. För så här säger tingsrätten. Vid straffmätning ska beaktas bland annat om den tilltalade har lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet. Grundtanken är att en misstänkt som medverkat i utredningen av det egna brottet så att händelseförloppet klargörs ger uttryck för ett ansvarstagande, markerar en vilja att klara upp och stälka till rätta. Jag vet inte vad stälka betyder, om tingsrätten kanske har skrivit fel. Hur som helst, stälka till rätta efter sig samt tar avstånd från den brottsliga gärningen. Strafflindringsgrunden är avsedd att utgöra ett tydligt incitament för en misstänkt person att medverka vid utredningen av det egna brottet. Det bör inte komma i fråga att tillämpa strafflindringsgrunden om den tilltalade erkänt efter att utredningen har nått så långt att det redan finns övertygande bevisning om hans eller hennes skuld. Det bör räcka att den tilltalade medverkar på ett sätt som har varit ägnat att på något väsentligt sätt föra utredningen framåt. Och så här säger de sen. Som redogjorts för underbevisvärderingen har Anders lämnat sina uppgifter i ett relativt sent skede i förundersökningen och efter att han konfronterats med för honom mycket besvärande bevisning. Hans uppgiftslämnande framstår således inte som ett uttryck för en tydlig ånger eller en genuin önskan att ta avstånd från sitt handlande. Hans uppgifter, som bland annat ledde till att vapnet kunde hittas, har dock tveklöst haft väsentlig betydelse för utredningen av både mordet och vapenbrottet. Vid straffmätningen bör straffet reduceras med 1 år och 6 månader. Påföljden blir därför 16 år. Det var långt. Bra jobbat ni som lyssnade igenom allt det här. Jag tyckte att det var så välformulerat att jag väldigt gärna ville läsa upp den här skiten. Det här överklagas till hovrätten som fastställer tingsrättens dom rakt av. Det är en jättekort dom i hovrätten. De säger bara, tingsrätten, ni har gjort helt rätt. Vi håller helt med er. Så att det blir 16 år. Det var ingenting i hovrättens dom som stack ut från tingsrättens dom. Utan det enda de gör är bara bekräfta. Framförallt den här delen om det var inte ett vådaskott. Det är det de bara bekräftar en gång till, att det här rör sig inte om ett vådaskott utan ett avsiktligt handlande.
Jag tror att det är den kortaste hårets dom jag någonsin har läst.
Ja, men den var verkligen så här, rup, så var den slut.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door.
Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Den största diskussionen egentligen kring hela det här målet, det har ju cirkulerat kring det faktum att det var en sverigedemokratisk politiker som stod skyldig för det här brottet. Och det har ju till väldigt stor del att göra med hur pass, vad ska man säga, hög svansföring Sverigedemokraterna har när det kommer till det här med brottslighet och juridiken och brott och straff och sådär. De driver väldigt mycket politik med just hårdare tag, hårdare straff och sådär som huvudfokus. Och då är det klart att det blir väldigt intressant när någon av deras egna plötsligt står åtalade för ett av de grövsta brotten som finns i svensk juridik. Nämligen ett mord och dessutom då ett styckmord, vilket vi inte har så himla många utav. Så att där, och där har det också varit en hel del diskussioner länge från just sverigedemokratiskt håll, eller ja, SD Svansen så att säga, att han nog inte hade gjort det, att han blev ditsatt, och man försökte väldigt länge att tro på de här bortförklaringarna som han kom med, men till sist fick väl se sig besegrade kring. Men jag så funderade på, eller tänkte på en grej som jag tycker är intressant. Där, jag tror att det var Leif G.W. Persson som pratade om det vid ett tillfälle, det här med styckmördare och varför någon styckar. Jag pratade om att det finns i princip två kategorier. Den ena som får ut någonting av själva styckningen, som tycker att den är jävligt nice. Och den andra är kategorin som gör det för att de ser det som ett nödvändigt ont. Jag skulle vilja kategorisera in den här snubben i kategori 2. Det var någonting som behövde göras. Och det spelar in också på det här, som du sa, om man lyssnar till rättegången och när han ska förklara det här, att han är så kall kring det. Verkligen, alltså han kunde lika gärna sitta och liksom läsa upp hur man gör en chili con carne. Det är väldigt liksom metodiskt. Och det är ju antagligen för att han i sin världsbild verkligen är så att nej, men det här hände och nu stod jag med en kropp och den kroppen behövde jag göra mig av med. Och det här var det enda sättet som gick, för att han var för stor och tung annars. Att det finns inga djupare känslor i det. Nej. Precis som det för de allra flesta inte finns djupare känslor i att man hackar en lök till maträtten man ska göra.
Jag tyckte också att det var ganska intressant när man läste i förhören. Precis innan han då börjar berätta, när han fortsätter att förneka, så förhörsledarna pressar honom ganska hårt, såklart, för att det finns så himla mycket teknisk bevisning, OSR. Men alltså, vi har ju sågmärkena, vi har ju liksom allt, det är ju massa blod under. Alltså parketten är ju söndersågad, det luktar lik på balkongen. Alltså vad säger de om det? Och sen när han liksom då får frågan så här, hur känns det? Det ser ut som att du inte mår så bra just nu. Då säger ju han att han är väldigt pressad och stressad. Men anledningen till det är ju att, säger han, att han riskerar att få ett långt fängelsestraff. Han är också orolig över sin lägenhet, han kommer behöva sälja den och sånt där. Jag läste inte någonstans hur han liksom uttryckte, även sen efter när han erkänt, uttryckte liksom någon slags bestörtning över det som han faktiskt har gjort mot en annan människa. Utan det är någon otrolig krasshet i det.
Mm. Ja, men det är så totalt självcentrerad. Mm. Verkligen. Alltså, hela argumentet att han gjorde det var bara, nej men jag blev arg. Och sen hela argumentet att han styckade bara, ja nej, men jag hade ju inget val. Och sen därefter bara, nej men det här är jobbigt för mig. Mm. Alltså det är ju bara han i alla svar och i alla argument han kommer med.
Ja, nu kommer jag att tänka på en till anledning till att tingsrätten sa att så här, nej, men det här kan ju inte vara ett misstag. Är ju det faktum att han faktiskt väljer att stycka kroppen istället för ringa 112. Vilket de säger så här, att råkar man göra något sånt här, då ringer folk 112.
Ja.
Man styckar inte kroppen och slänger den i en sjö liksom. Eller ja, i kanalen. Och han säger så här, nej, men jag var tvungen att stycka kroppen för att jag vill inte bli av med min liksom, position inom politiken och att mitt liv skulle ändras. Och sådär.
Jag vill liksom också bara trycka på, utan att gå in på några liksom geggiga detaljer på något sätt, att vi har pratat om fall tidigare där det är styckningar, man kanske delar en kropp i liksom två eller tre delar. Det var inte så här. Alltså det här är sån, han har gått in och skurit i sån detaljnivå och liksom fördelat och ja. Det är så beyond.
Och det är ju också så här, alltså även folk som får panik eller gör liksom så här, gör sig av med kroppar när de får panik. Alltså det är väldigt, väldigt mycket till innan någon börjar stycka någon. Det finns ju liksom en spärr där. Till och med bland seriemördare så finns det ofta en spärr inför att verkligen ställa sig och stycka en kropp. De flesta väljer ju hellre andra metoder för att göra sig av med kroppar än att faktiskt behöva hålla på med alla de kroppsvätskor och dofter och grejer som det blir utav att börja ta isär en kropp. Så nej, att försöka hävda att det bara var en olyckshändelse, det flyger inte när man sedan efteråt agerar så som han har agerat.
Nej, och det är också någonting som är så väldigt kalkylerande i att när kriminaltekniker kommer in i lägenheten och sånt där, så står det liksom uppställt såna här små plast, luft, doft, ni vet, såna här luftrengörare. Nej, vad heter det? Så när man köper på Rusta för 10 spänn så här, som ska göra att det luktar lite godare. Han har också liksom köpt doftljus och grejer. Alltså det är saker som är kalkylerande.
Men en annan grej som slår mig, eller som jag satt och tänkte på med just förhören och så här, och som också brukar vara ganska genomgående för förhör när någon har åkt fast som är skyldig men som först inte vill erkänna. Och det brukar säga att om man ser på förhör när det går över tid, att varje gång någon drar en ny version av vad de har gjort eller vad som kan ha hänt, så hamnar de själva lite närmare brottet. Och så är det ju här också, att först hade han ingen aning och det var ingenting, och sen så har de visst umgått fast ändå inte, och så kommer han lite närmare hela tiden, och sen blir det här, jo men jag sköt honom fast det var inte med flit. Man kommer liksom bara ett litet steg hela tiden så där närmare. Det sista steget tog ju aldrig han kommer ju egentligen, alltså även efter att han blev dömd i tingsrätt, så var det ju fortfarande så att ja, han har ju absolut gjort det, men ingen vet riktigt varför han gjorde det.
Nej.
Och jag tror att det är så pass läskigt i det här fallet att det finns inget egentligen motiv.
Nej, det har ju inte framkommit någonting alls liksom som skulle vara motiv i det här fallet.
Nej, alltså det som figurerar i förhören och sånt där med människor i omgivningen är att Anders skulle liksom blivit väldigt hårt åtgången av Örjan. Att han blev hunsad på olika sätt. Och att han då liksom till slut kanske skulle fått nog. Liksom. Men det är ju en väldigt svepande motivbild.
Det går ju lite ihop med det han själv säger, liksom, att han skulle blivit arg.
Mm.
För det här med nyckeln och liksom de här grejerna, att det finns inget större motiv än typ att han snappade. Men det lägger ju ytterligare liksom ett grovt brott till listan över alla grova brott som Sverigedemokrater har gjort. Och jag kan inte låta bli att stanna lite grann vid att det är det partiet som verkligen är mest liksom till sig i brallan över att prata om långa och hårda fängelsestraff och tuffa fängelser, samtidigt som det inte finns något annat parti som är så brottstyngt som Sverigedemokraterna. Och då pratar vi just liksom grova brott. Alltså det är grov misshandel, det är mord, det är mordförsök, det är grov kvinnofridskränkning, våldtäkter och så vidare.
Ja, det där kan de.
Jag funderar på hur mycket det är någon form av dissonans, kognitiv dissonans hos dem, liksom, att de menar sig stå upp för den svenska kvinnan och såna här grejer, och att det därför också blir så himla viktigt att försöka peka på alla andra än de själva i de här grejerna. precis som de också gjorde i det här fallet, att det var lite som att det är bara en svensk som har gjort det här, hur många invandrare finns det inte som har mördat och styckat någon i Sverige och sådär, och svaret är att det är inte så många.
Nej, det är verkligen inte det. Sen är det ju ett, det har ju, när det har skrivits om det här fallet i press, så är det ju liksom ett klipp, och det är ju den här rekonstruktionen som man gör med Anders hemma hos honom med polis då, där han får visa hur han, hur möblerna stod, var Urjan satt, och då det här lossaslaget i luften, hur det, och det har ju gått liksom i kvällspressen och sånt, om man har kunnat titta på det. Jag undrar lite hur det där funkar. Nu är det för sig att det är en politiker, så att bågen spänns ju mer kring vad man ur publicistiskt håll tycker är reko att köra med. För det, det pratar vi om allmän intresse och att skydda individers integritet och sånt där. Och när det handlar om folkvalda politiker så skjuts det där upp. Alltså allmän intresset är så pass högt, så man rapporterar om det på ett helt annat sätt än vad man gör om det skulle vara en nobody. Men det är ändå, jag tycker det är spännande hur det kan skilja sig från fall till fall, kring att man i vissa fall inte då alltså visar någon bild i princip, man namnger inte och så vidare, och här får man till och med se då förövaren stå och visa mot en polis i vit heldräkt, hur han då liksom ska slå mot bakhuvudet.
Det där kan jag tycka är ganska läskigt på ett sätt med amerikanska systemet. Jag vet, i den här podden Crime Junkies som jag följer, på deras hemsida så lägger de ut väldigt mycket om varje fall som de gör. Och där kan det ju vara, det var något fall som jag tittade på som var lite sådär, ja, men mystiskt, att man kunde liksom inte förstå hur det har gått till som. Mm. Det är väl polisen menar att det är en olycka, men familjen menar på att det måste ha varit ett mord, och andra menar också att det nog är ett mord. Alltså det är så mycket konstigheter kring det, med en kille som har dött inrullad i en gympamatta.
Ja, jag vet precis vad det är. Ja.
Det här känner jag inte till.
Ja, men på deras hemsida så finns ju utlagt polisens liksom brottsplatsvideo.
Oj.
När de har filmat, när de kommer in i skolan, går till gympahallen där han är död. De filmar liksom över hela området och så fram till höger med gympamattor där hans kropp fortfarande ligger.
Oj.
Nu ligger han så till att det är fötterna man ser. Mm. Men det, allt sånt är ju släppt helt offentligt, så vem som helst kan ju få tag på det, och i många fall så lägger polisen själva ut det på YouTube till exempel, så att man kan gå på YouTube och titta på de här grejerna och länka vidare och sådär.
Ja.
Så. Och det känns jättekonstigt. Jag fick lov att, men det är lite som vi varnade för också, till exempel i början på West Memphis Paradise Lost-dokumentärerna, första och tredje delen, att de också där har den här filmerna från polisens egna brottsplatsvideos liksom, där man ser barnen.
Ja.
Alltså, även om det kan finnas tveksamheter ibland i svensk kontext, eller det liksom varierar mellan hur mycket man får se och sådär, så vi skulle ju aldrig få ut material på döda barn på det sättet. Nej. Aldrig.
Alltså, vi har ju någon, det är en integritetsspärr som går mycket tidigare. Alltså, det där är ju superintressant. Alltså, jag vet att min integritetsspärr går väldigt, väldigt tidigt. Jag tycker att det är jobbigt bara att om någon frågar mig om en dom liksom, till ett fall som vi har pratat om, så är jag så här, jag vill inte vara langare liksom, av domar, utan för det är så jävla, det är så mycket som står med, och då är jag så här, då får man göra det jobbet att man begär ut den själv, för att jag vill liksom inte jag vill att det ska vara ett litet steg, ett litet hinder till allt det där utlämnande. Och här är det liksom precis tvärtom. Att det liksom bara slevas ut.
Och sen är det ju inte alltid de lägger ut allt, eller om man ska säga, utan det är mycket sådär, oftast blir ju det mesta släppt först när de avslutar ett fall. Så är ett fall pågående, så kan det ju vara väldigt mycket hemlighetsmakeri. Mm. Och då handlar det ju om liksom sådär att det inte ska kunna påverka rättegången, eller att i vissa fall kanske man inte har tagit mördaren än och då vill man inte att mördaren ska veta vad de vet eller sådär. Så ibland kan det ju vara liksom att media och allmänheten vet ingenting egentligen om vad som händer eller vilka bevis som finns eller någonting om brottsplatsen eller sådär överhuvudtaget, för att man lägger locket på extremt mycket. Och där kan det ju istället bli skillnad åt andra hållet i Sverige, att det händer ju ganska ofta att polis eller folk inom åklagarmyndigheten så här läcker grejer under pågående utredning innan någonting är klart.
Mm.
Tänker till exempel på det fallet vi hade det i Snackis med den här flickan som tog livet av sig, men det skrevs i media som att mamman hade dödat henne. Och där kom det ju till exempel i media om att hennes bror hade sagt en massa saker i förhör om att de aldrig kommer kunna bevisa någonting och sådana här saker. Och det är ju pågående förundersökning, så det ska ju vara sekretessbelagt, men ändå har det lagt ut vad han har sagt i förhör till media.
Det är riktigt illa.
Mm. Men då har ju pressen meddelarfrihet eller skydd, så att de kan ju inte tala om vem det är som bryter reglerna liksom.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Jag sitter och försöker lista ut vad det är för snackis, eftersom att du gav någon liten...
Ja, jag också.
...ledtråd. Jag kan fan inte komma på det.
Han lockade med resor utomlands, ett liv i lyx, skönhetsoperationer och ersättningar på 20 000 i månaden.
Ja, nu fått jag.
Kvinnorna trodde att de fått kontakt med en framgångsrik advokat på en sugar dating site.
Mm.
Men mannen visade sig vara en stor bedragare som lurat kvinnor årtionden. Bakom fasaden gömde sig Marcus Halvorsson. Och Marcus är norrman i grunden, vilket kanske efternamnet skvallrar om. Och han är nu i 60-årsåldern. Han dömdes då förra året, i höstas, för bland annat då 13 fall av våldtäkt, vilket jag har tänkt av Sveriges värsta serievåldtäktsmän. Han dömdes också för fall av bedrägeri, grovt bedrägeri, flera fall av köpes av sexuella tjänster och så vidare. Och det är riktigt sjuka i de här grejerna, skulle jag säga, i allt det här. Det är ju ändå att han på riktigt uttrycker förvåning över att han dömdes för de här våldtäkterna.
Mm.
För han kan inte förstå hur han kunde bli dömd. Och det är ännu sjukare utav det här, det är att det sitter män och försvarar detta.
Mm.
Att de förstår honom. För att bland de här våldtäkterna så var det bland annat då flera kvinnor som kände sig pressade att ha sex med honom, eftersom de skulle ha haft någon form av då sugar dating avtal. Och sen efteråt så fick de inte betalt.
Mm.
Och har därför då så småningom anmält honom för våldtäkt, eftersom det inte gick till så som de hade kommit överens och som de hade samtyckt till. Och det här med folk, att det är vissa då, framförallt män, att man kan inte hävda att man har blivit våldtagen för att man är en hora som inte fick betalt. Ungefär så uttrycker de det. I vackra ordalag. Jag känner att ni vill komma in på en gång, så det är helt okej.
Nej, men jag fick ju lov att, jag har inte sett vidrets ansikte, så jag fick lov att googla fram det. Och det är ju verkligen i ropet nu, därför att han talar ut själv. Så jag hittade en artikel från Aftonbladet precis. Jag ska bara läsa lite grann. Här. Han har hela tiden varit fullt medveten om att han lurade kvinnorna, men att han skulle bli dömd för våldtäkt som han nekar till kunde Marcus Halvorsson däremot inte förutse. Han säger: det de säger har deras advokat lagt i munnen på dem. Det är stor skillnad på att lura någon och säga att den ska få pengar och att bli anklagad för att ha våldtagit någon, säger han. Och Aftonbladet då, som liksom skriver utifrån den här intervjun han har gjort med SVT, skriver då SVT:s fråga är så här: men de här tjejerna säger att du har traumatiserat dem och förstört deras liv. Vi har fått kontakt med 16 andra kvinnor som berättat att de är utsatta för samma sak. Och då svarar han så här: hur kan du förstöra någons liv på en halvtimme? Det vet jag ingenting om. Det är inte sant, säger Marcus Halvorsson. För det är väl grejen med det här också, att SVT som har gjort den här intervjun har fått tag på betydligt fler kvinnor än de som de fall som han blev dömd för, som vittnar om precis samma sak. Men vilket jävla exakt citat. Hur kan du förstöra någons liv på en halvtimme? Det vet jag inget om. Wow.
Han är ju en kvinnohatare av rang, skulle jag vilja säga. I hur han har betett sig och hela den här inställningen liksom till det han har gjort. Och att det inte skulle kunna vara en våldtäkt att lura någon och sådär. Och jag tycker att det blir intressant också, hela den här synen på personer som ingår i någon form av sexuella tjänster, avtal. Jag har den här bilden. Fråga mig inte varför. Se om du kan se den.
Åh, vad äckligt.
Men det var bra.
Men det är så... han står i bara överkropp.
Nej, åh, äckligt. Åh.
Vi har en SVT:s hemsida, så jag har grund. Men ja. Alltså han håller ju fast i en hård vid liksom att det inte kan ha varit en våldtäkt. Och hela liksom den här grundtesen som han kör på, och som vissa också då försvarar, det är ju liksom det här att men är man prostituerad så kan man inte bli våldtagen. I princip. För att man har redan gått med på sex på alla sätt. Man kan inte ta tillbaka det samtycket, och får man inte betalt så ja, då är det på sin höjd bedrägeri. Och det där är ju en så här ständigt återkommande fråga också, eller diskussionsämne med något kring hur man ska lösa med lagstiftningar och se på saker och ting när det kommer till sexualbrott versus prostitution. Om man skulle legalisera sexköp till exempel och sådana grejer, att var går då gränsen? Mm. När blir det ett övergrepp? När är det bedrägeri? Eller ska det ses som stöld kanske då, om man inte har betalat till exempel? Precis som att det ses som stöld om man inte betalar en vara i butiken. Vad gör det i så fall med människosynen? Mm. Alltså det är många liksom så komplexa frågor. Men den springande punkten är ju ändå liksom just den där synen att ja, är du någon form av prostituerad så kan du inte bli våldtagen. Och i just det här fallet så är det också lite att det blir också skev på ett sätt kanske, att man liksom klumpar ihop alla till någon form av sexsäljare, när flera liksom var utav uppfattningen att det inte handlar om sex, utan att de skulle få betalt för att hålla en äldre man sällskap, typ. Och ja,
men alltså att,
som de tyckte att det, man kan vara naiv, men det är inte olagligt att vara naiv. Det är däremot olagligt att våldta någon.
Att det finns många som han, det råder ingen tvekan om. Alltså, det är ju verkligen toppen på ett isberg med de som har, som vi kan läsa om så här i Aftonbladet liksom. Men jag tror också att i Sugar Daddy falangen så där det ofta förekommer att man liksom skriver något slags kontrakt av vad jag förstår, med vad liksom som ska ingå, vilken betalning man ska, eller inte vad som ska ingå ofta men detaljerat, men så här, att man skriver kontrakt och vilken ersättning framförallt då som ska utgå, eller vilka pengar det rör sig om. Jag är helt övertygad om att det finns massor med män som precis som det här äcklet, och som de som försvarar honom, som är verkligen av åsikten att här har ju, jag har ju gjort helt rätt, jag har ju till och med skrivit ett kontrakt, och att man då ser det som att man liksom verkligen har köpt den här kvinnan lagligt, håller jag på att säga. Nej, men alltså, för ni vet hela diskussionen som var med samtyckeslagstiftningen och så här, och då ska man få dem att skriva på ett kontrakt, eller jag lovar att de sitter och är så här, nu, vi har ju gjort precis det. Jag fick dem ju skriva på kontrakt och de fick betalt. Det finns ingenting de kan klaga på. Det finns ingenting de kan säga som jag kan ha gjort fel.
Det fick mig att tänka på något fall som jag hörde om nyligen eller läste om nyligen också med någon, om någon kvinna som berättade just om sitt liv som extremt utsatt för våld i sin relation. Och där det var ju så här att hon tvingades att skriva på olika kontrakt till sin, ja, först pojkvän och senare då sambo. Med grejer om att typ de var tvungna, hon var tvungen att ställa upp på sex minst 5 gånger i veckan. Och sen ändrades det och så skulle det vara minst 1 gång om dagen. Men också olika typer av sexakter som hon inte fick säga nej till. Och det var kontrakt om hur hon skulle ta sig hem efter jobbet och vem hon fick prata med och hur hon fick använda sin mobil och så vidare och så vidare och så vidare. Att det finns ju, som du säger, ganska mycket sådana svin till män som använder det här med kontrakt som ett sätt att försöka alltså friskriva sig. Att kunna trycka på det sen. Att, ah, men hon skrev ju kontrakt, hon var ju med på det här. Att, titta, där står ju hennes namn. Hon ville ju det här också. Och inte vill låtsas om hela liksom, maktobalansen som kan ha funnits eller rädslan för våld eller vad det nu kan ha varit då, liksom, som gör att man skriver på.
Och det kan man väl säga att när det här kommer till domstol, kontrakt funkar inte på det sättet. Alltså du kan inte kontraktera bort liksom, vad som helst, och så länge det finns en underskrift så kan du inte bli dömd för någonting. Det är inte så det funkar.
Nej, men precis. Du kan ju fortfarande inte avskriva dig från samtycke till exempel. Det ska ju fortfarande finnas hela tiden oavsett vad det står i något kontrakt. Och i det här fallet då, när han då dessutom själv bryter mot kontrakterna genom att till exempel inte ger den utlovande betalningen och liknande, då blir de här kontrakten ännu mindre värda. Ja.
Vad tycker ni om att, för det brukar det också komma diskussioner om i jämna mellanrum, just såna här intervjuer med gärningsmän, där de då liksom får, ja, men ni vet hur det brukar låta, de gärningsmannen får ta plats och ge sin sida och man tar ingen hänsyn till offren och sådär. Vad tänker ni om det generellt?
Min åsikt är ju att det beror på hur det görs och vilket ansvar den som gör intervjuerna tar för vad som händer och vad som sägs och vad det här kommer användas till och sådana grejer. Och tar man liksom då till exempel den med han som kom ut och pratade om att han hade misshandlat sina flickvänner och sådär, så skulle jag säga att där var ju en brist till exempel då liksom att det var ju i princip inga följdfrågor när han till exempel sa att han ju absolut inte kan garantera att det inte händer igen. Men och inte heller liksom på det faktum att han hade skrivit en bok och så gjorde han de här föreläsningarna och var ute i media och berättade sina grejer och sådär, att han gjorde det fast åtminstone 2 av hans offer hade bett honom att inte göra det. För att de inte ville att han skulle använda det de hade varit med om och göra karriär på. Att de ville inte ha den, liksom, det spritt på det sättet. Och sådär. Och det faktum att han bara kör över det visar ju också liksom på att, ja, men han har ju inte gjort den personliga förändringen som han hävdar.
Nej.
Och då blir det jätteskadligt, skulle jag säga, när media liksom bara går ut och liksom ändå så sprider hans berättelse och deltar i den grejen liksom.
Ja, nej, men jag tycker det var jag håller med dig, Paula. Så jag sätter en tumme upp på den. Och håller med dig.
Däremot ska jag tycka, det finns ju till exempel de här banden med, jag tror att det finns alltså, både med Ted Bundy och Ed Kemper och lite sådana här superseriemördare. Som jag tycker är fullständigt rimliga att de finns. För att de har ju använts sen utav polis och FBI och även vidare till Sverige och sådana grejer för att lära sig om den här typen av brottslingar. Förstå drivkrafterna bättre. Kunna se i tidigare skede när någon är på väg att bli en seriemördare. Mm. Och därmed också kunna jobba på ett annat sätt för att försöka hitta personen tidigare, innan den personen hinner mörda liksom 10 pers eller någonting, man kopplar ihop trådarna och sådana grejer. Att där har det ju fyllt en funktion av att låta dem berätta sina historier. Och då har det ju samtidigt varit liksom att det är ju inte så att de här berättelserna har kommit ut på en gång då, utan det har ju legat liksom i arkivet ett tag och sen har det fått komma ut just för att det var här att, ja, men de här ska inte kunna tjäna pengar på eller öka sitt kändisskap eller liknande av att komma ut och berätta, utan det ska göras på sätt som inte ökar på men deras ego eller vad man ska säga.
Ja, men då det kan man ju säga att skillnaden mellan den här SVT-nyheterna, intervjun med den här vidriga norrmannen, det är ju för att liksom, man har fått fram ännu fler vittnesmål, alltså man försöker hålla honom ansvarig och ställa följdfrågor liksom kring de här brotten och det som man har begått, medan det här andra exemplet då med den här snubben i nyhetssofforna var ju mer paketerat som en liksom solskenshistoria, att kolla, här har vi den här killen som slog på sina partners och nu har han fattat att det var fel och nu kan han berätta för alla andra om att det var fel och hur bra det kan bli om man slutar, samtidigt som man inte kan garantera att han inte ska göra det igen. Så att det är väl ganska bra sammanfattat att det finns ganska tydliga paketeringar och syften med utrymmet som ges.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Då vill vi tacka er alla som har lyssnat. Allt är jätteskoj. Är ni inte Patreons, gå och bli det, så får ni massor av fullmatade avsnitt nu. Det finns bland annat intervju med Katarina Hovner som är rättspsykiater. Vi har intervju med Anna Jinghede Sundvall.
Ja. Det blir ljusare och ljusare.
Anna Jinghede Sundvall som då är kriminaltekniker och polis. Som två stycken mycket allmänbildande avsnitt med väldigt allmänbildade personer. Otroligt klipska kvinnor, det vill ni inte missa. Vi har lite specialfall, några internationella, bland annat pratar vi om
Elliot Rodger,
tack, och incelrörelsen. Ett sånt superavsnitt. Så det finns massa göttigt där bakom som ni inte vill missa. Och vi ska också se till snart här nu och boka in ett Patreon-exklusivt stick- och true crime-häng en fredag.
Det vill ni inte missa.
Det blir som ett bonus-bonus-avsnitt för er, för vi kommer köra ett fall medan vi stickar, chattrar, och ni som lyssnar och är Patreons får chans att ställa frågor och liksom vara med i ett avsnitt när det sker.
Och jag ska ju lätt lägga upp då en bild på den här jättestarka ölen så att alla kan gå och köpa flera av den. Kan inte jag få göra sånt här oj, mitt i en ölrap, ett så här packat av tack.
Får jag bara säga en grej först? Nu ser jag att ni har varit duktiga och gått in och gett oss stjärnor på Spotify, så det uppskattar jag. Och ni som inte har gjort det ännu, gå och gör det, så blir jag jätteglad.
Nej, men alltså, jag vill verkligen bara säga så här. Ni är så himla bra. Jag älskar er. Alltså, ni som lyssnar, fy fan vad ni är bra. Ni är så smarta och snygga, allt där. Och ni som är Patreons också, ni är liksom ännu smartare, ännu snyggare, älskar er. Paula, älskar dig. Hanna, jag älskar dig. För fan vad ni är bra. Puss och kram.
Puss och hej.
Puss och kram. Jag är inte sådär full på riktigt, ni förstår det väl?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.